Jag blev så glatt överraskad och så faktiskt så djupt rörd här igår kväll. Jag kände atmosfären och såg alla människorna. Jag tyckte det var en intressant samling av människor. Nästan från världens olika hörn i lilla Älgarås. Men vad jag har sett genom mitt liv och på mina resor i kristenheten, det är följande. Då församlingar börjar skämmas för evangeliet, då får de inte se dess kraft till frälsning. Jag tror det är helt ödesavgörande. Och jag tror att vi prövas på det området idag. Vi behöver givetvis be om stor visdom i varje ny situation. Och att hitta det rätta tonläget för att öppna hjärtan och inte stänga dem i onödan. Men ska vi fortsätta och kalla oss Guds församling, då är ju vår kallelse att bära ut evangeliet. Varenda samling vi har ska vara som en vandring framåt Kristi kors. I kristendomens centrum, där står Jesus. Och han är helt unik. Han är inte en av många, han är helt unik. Han är världens frälsare. Han är den enda vägen. Han är den enda grunden. Han är den enda medlaren. Så säger inte pastor Helmer, utan så säger Bibeln. Den enda medlaren. Han som själv var allt genom helig och ren. Men som blev gjort till ett med synden för vår skull. Det är ofattbart. Konungarnas konung, du nämnde om ett högtidligt bröllop idag. För du kikade också lite grann innan vi åkte. Jag visste det storslaget och vackert. Vi tillbeder en konung. En konung som en gång var klädd i tjänardräkt. Krönt med törnen. Men så säger Bibeln, Hebreerbrevets författare, att för sitt dödslidande skull är han idag krönt med härlighet och ära. För att det skulle komma alla till godo att han smakade döden. Halleluja. Jesus, vi prisar ditt namn. Vad fint det var då vi sjöng det här tillsammans. Tack Gud. Jag tror vi ska be lite till nu i vår gudstjänst. Fader i himmelen. Tack att vi får komma till dig i Jesu namn. Och jag prisar dig att en väg genom Jesu försonande blod har öppnats. Ända in i själva tronsalen. Och jag som var värd att vara evigt bortkastad från ditt ansikte. Så full av synd och skuld. Jag får träda fram i ditt ansiktes ljus. Och lyfta mina händer. Och ta del i sången tillsammans med många miljoner. Jag får stå där inför ditt ansikte och sjunga. Vi är inför din tron och ger dig vår kärlek. Här är vi nu. Halleluja. Och jag ber Herre att varje gudstjänsttillfälle här på jorden. Mer och mer skulle få bli en profetisk återglans av den himmelska gudstjänsten som vår Bibel berättar om. Tack för gudstjänsten som pågår i himlen där lovsången stiger till Gud och Lammet. Halleluja. Och Herre, vi har svårt att fatta det, men du har sagt att du är levande mitt ibland oss. Det spelar ingen roll om kyrkan är byggd av tegel eller trä, om det är storslaget eller enkelt, om vi är 1000 eller 5. Det spelar ingen roll. Men Herre, då vi samlas i ditt namn, då inbjuder oss allihop att träda in på helig mark. Och där kan din närvaro få bryta igenom på ett djupt personligt sätt, ett livsförvandlande sätt för oss varenda en. Och nu ber jag Herre, så innerligt jag kan, låt oss få se ditt ansikte. Vi vill se Jesus och vidröra honom. Jag ber att din närvaro skulle få bryta igenom här. I tårar för den som har varit så trött och nedstämd och känt att det är som känslosträngarna varit alldeles domnade. Tack att du kan komma och beröra vårt väsens innersta. Åh, halleluja. Tack att vi kan få gråta stilla i din öppna famn. Tack för vågor av glädje, befriande nåd, helande styrka. Allt i namnet Jesus. Jag prisar dig, Herre. Jag vill välsigna platsen dit du har fört mig. Jag vill välsigna varenda pojk och flicka som springer omkring här i Älgarås och leker och sparkar boll och går i skola. Jag vill välsigna varje far och mor, alla generationer som finns här. Och jag ber särskilt för alla bönebarn i de här gamla läsarbygderna som bär löften om din välsignelse över sina liv. Därigenom att i tidigare generationer har funnits bedjande människor som har burit kommande generationer på förbönens armar. Åh, Herre, jag tackar dig. Du vet var bönebarnen finns i Älgarås med omnejd. Och du vill låta församlingen i sin bönetjänst få en ny känslighet att kunna fånga in det här. Vilka vi ska be för nu. Åh, jag ber om den här profetiska känsligheten. Jag ber för församlingsledningen, Herre. Att de inte bara ska famla i blindo för att hitta på olika verksamhetsgrenar. Tack, Herre, att du kan tala in i styrelserummen även i Älgarås. Och den här församlingen kan få uppleva på ett fördjupat sätt, i en dimension som är annorlunda än förut, att vi vandrar stilla, vi vandrar i stilla glädje och frid, rakt in i de gärningar Gud har berättat för oss. Halleluja. Och du vet, Herre, alla tröttande gärningar som bara suger energin ifrån oss. Tack, Herre, att vi får söka ditt ansikte i en tid som denna. Och halleluja. Led oss och låt oss få tjäna dig i alla våra livsdagar. Herre, din ande manar mig att be för dem som har kommit hit idag. Du vet vad vi bär på. Och du vet om felaktiga bördor. Och du vet om sånt som vi har släpat omkring mig i många, många år. Och sånt som till och med har häftat fast vid våra liv sedan barnsben. Herre, du vet om det. Du vet om besvikelse och annat som har skadat så mycket i våra liv. Du vet precis var vi finns. Och du vet varenda tanke, ett oroligt litet hjärta kan rymma. Prisa dig, Herre. Nu ber jag, Herre. Jag ber om en pingstafton som vi inte ska glömma. Och jag ber, Herre, att någonting ska ske som ska sätta nyckel i låset för den här församlingen. Att få gå ut i en helt ny tid. Prisa dig, Herre. Jag prisar dig. Kraft att föda. Tack att du kan ge en sån förlösande kraft till församlingen. Och du kan låta den få stå i ett sånt där skeende där de får se dina gärningar. Och Herre, jag ber för de här trogna medlemmarna som aldrig uteblir. Gör mer än de orkar ibland, därför att det finns en trohet och en kärlek till ditt verk. Herre, jag ber, uppmuntra dem. Låt dem få stå och se det de inte trodde var möjligt att få se i Älgarås. Herre, jag ber att den här församlingen, den här platsen, den här lilla platsen ska sättas på kartan. Och din ande har viskat i mitt hjärta att den kan få sättas på världskartan. Hit kommer flyktingar som flyr för sina liv. Här kan de få möta dig. Och den här församlingen kan i nästa fas få vara med och avskilja dem som missionärer tillbaka till sina kontinenter. Låt det ske, Herre. Halleluja. Prisar och lovar dig, Herre. Nu ber vi att du döper oss i helig ande på nytt igen. Vi ber om ett riktigt pingstgenombrott. På den här platsen och i en kämpande tröttkörd kristenhet i Sverige och Norden. Istället för sekularisering och förvirring ibland ditt folk, så ber vi, Herre, om en riktig andeutgjutelse. Och vi ber om några genombrotten på det lokala planet. Herre, jag ber. Hjärtat av den här församlingen, den finns i styrelserummet bland de äldsta och ledarna. Jag ber, drabba dem, Herre. Drabba dem som aldrig förut. Och låt dem få stå i porten för att öppna för din närvaro och din härlighet över hela församlingen och över bygden. Låt det ske, Herre. Jag prisar dig. Låt församlingen bli intressant och tilldragande. på grund av mångfalden och rikedomen då det gäller andliga gåvor i tydlig funktion. Kär Jesus, jag prisar dig. Halleluja. 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 Det var så mycket motstridiga känslor i ditt inre då du satt bakom ratten på resan hit, säger Herren. Men du vaknade tidigt i morse av en längtan som var djupare än något du har känt på mycket, mycket länge. Men samtidigt som den längtan tog fäste i ditt inre så blev det också en kamp omkring dig. En kamp. Och du visste på vägen hit att det är jag som drar i dig. Jag vill dra dig ut i det som du är kallad till. Och jag vill förlösa min kraft på ett nytt sätt över ditt liv. Och det ska också innebära helande för din kropp, säger Herren. Du ska få orsak att skriva upp denna pingsthelgs datum i din almanacka. Och du ska få orsak att berätta om dem för dina barnbarn. För jag rör vid dig. Jag rör vid dig nu, säger Herren. Och det jag gör i ditt väsens innersta, det manifesteras också i ett helande under i din kropp. Och du kommer också få se ett under ske i din familj som ska fylla dig med djupaste förkrosselse. Men jag som har kallat dig, jag är trofast och jag utför mitt verk, säger Herren. Amen, amen, amen. Och jag tänkte på den i sjöng här förut. Helige Ande, kom oss nära. Vi behöver dig. Vi behöver dig. Jag undrar om vi förstår hur totalt utlämnade vi egentligen är utan den helige Ande. Och jag tänkte på det du la fram som bönämne. Jag känner mig trött, sa du. Och då tyckte jag att det var som ett bönerop ifrån hela kristenheten i Norden. Tycker jag möter så mycket som man kan kalla onormal trötthet i den för kristna församlingen. Och jag tror att det bottnar i mycket av känsla av vanmakt och brist på levande visioner. Och vi har längtat så mycket och vi har sett så lite. Herren är här för att möta med oss nu. Helige Ande, vi behöver dig. Och jag vaknar ibland om nätterna och av att jag drömt om stora, stora möten i vårt land. Där kristna ledare har gråtit på sina ansikten inför Herren. En förkrosselse, en insikt om nödsituationen och behovet av ett verkligt genombrott för den helige Ande. Ibland kan man ju bli oerhört förtvivlad om man tycker att den där djupa känslan inte infinner sig. Då får vi börja i ärläget. Vi kan ju inte tvinga fram längtan och vi kan inte tvinga fram nöd. Vi får börja i ärläget. I alla lägen kan vi bedja. Så om jag känner mig ljum och liknöjd, då får jag börja i det läget. Och knäppa mina händer, för det kan jag. Och så får jag tala med far och säga att jag känner mig trött och så här är det. Men jag längtar efter att få känna på ett annat sätt. Och jag längtar efter att det där ropet som är som hjortens rop efter vatten, att det skulle bo i mig. Det livet vill jag leva. Ja, jag tror ju att Gud för oss till olika brytpunkter. Och ibland tillåter Gud saker ske. För att vi ska, precis som kvinnan det står om i Bibeln, hon som hade haft blodgång i 12 år. Och fick uppleva helandet. Hon hade gett ut allt vad hon ägde. Hon var nere på botten och skrapade. Är det någon som vet hur det känns? Jag har inget kvar längre. Jag orkar ingenting. Det är som allt bara är slut. Det var ju då Jesus kommer in i bilden. Det är då det bryter igenom för miraklet. Och jag undrar om det inte är så på många sätt. Att Gud tillåter att vi. Ja, jag i alla fall upplevt det själv. Vi förs till brytpunkter, vi kommer till ögonblick där det känns som all egen kraft är slut. Och då vi vågar liksom dö lite mera från oss själva, då ges det på nytt igen tillfälle för Guds närvaro. att komma i våra liv och vår tjänst. Och jag tror att lokala församlingar går igenom såna här kriser och perioder. Och jag tror att Guds hand kan finnas i det. Vi förs till ett läge där vi inser nöden, börjar känna nöden. Den tar tag i oss som ett längtans rop. Jag satt här och sjöng. Då tänkte jag på boken Mästarens väg. Har ni läst den? Har ni hört talas om Frank Mangs? Har ni hört det namnet? Han skrev 40 böcker, men han skrev Mästarens väg. Det är en oerhört fin bok. Och bland annat så berättar han om mötet med den som döper i helig and och eld. Kanske någon känner igen det här. Det är 1920-tal. Han är ung, han är framgångsrik. Hela Norden och USA är för hans fötter. Lokalerna kan inte rymma folket som vill höra det han predikar. Det var ju något särskilt Gud hade lagt ner i hans liv. Och ändå mitt i denna framgångssaga så kommer han in i en sån nöd som går över i djupaste ångest. Och den kulminerar på en båtresa från Göteborg ut till Öckerö. Det som sen blev den stora hönekonferensen. Det hette på den tiden Öckeröveckan och var en bibelstudievecka. Framförallt för förkunnare och andliga ledare. Och han ska dit och predika. Och så står han framme vid, i relingen vid båten. Och i ångest så säger han till Gud. Antingen sker det någonting nytt med mitt liv den här veckan. Annars är det slut med min förkunnargärning. Och den som något har lätt känna den mannen vet att han lekte inte med ord på det sättet. Det är allvar. Det är brännande allvar. Gud, du måste gripa in i mitt liv. Och så kommer han ut till Öckerö. Och innan första mötet så samlas styrelsegubbarna, fiskargubbar ute på öarna i gamla missionsförsamlingen. Ska samlas och ha bön för det första mötet. På den tiden började man knä förstås i en ring där. Och så säger ordföranden, vi ska be för broder Mangs. Och en av fiskarna går fram, lägger sina stora nävar på hans axel och börjar profetera. Sen kan du gå till ett antikvariat och köpa den där boken och berätta hur vacker, poetiskt skönt han berättar. Om hur det var som en helig elektricitet som går våg efter våg genom hela hans varelse. Och han målar i bilder hur han upplever hur en dörr öppnas och han bara kliver ut i en helt ny verklighet. Det är ni. Det finns ju så mycket längtan idag i kristenheten, men det finns också väldigt mycket som vill binda och hålla tillbaka. Och längtan binds av fruktan och av besvikelse. Eller som någon sa, det finns en risk för avarter. Ja, visst finns det det. Den värsta avarten, det är väl att vi är så gripna av fruktan och rädsla så vi inte vågar flytta fötterna en centimeter. Mera avart av kristendom kan ju inte bli. Jag är så rädd för att det ska bli fel. Men du, då längtan blir tillräckligt stark, då står vi inte och resonerar så, då störtar vi i floden. Och det är inget som kan hindra oss längre. Ja, ni. Välkommen in, välkommen. Välkommen. Jo, vill du vara med på Pingstkonferens, då är du väldigt rätt. Ja, ni. Det har funnits väldigt mycket diskussioner och lärostrider då det gäller den heliga ande och andens verk. Inte minst i svensk kristenhet. Och sånt som har skapat sådana blockeringar. Och jag kommer till gamla församlingar där man mycket väl inser, sker det ingenting, blir det inte ett genombrott här för Guds ande, då dör ju allting ut. Och ändå känner man, bara man sjunger en sång om den heliga ande, så är det nästan som församlingens axlar far upp och man kommer i någon krampstämning därpå. Jag tror att hela kristenheten behöver uppleva ett djupgående helande. Ett verkligt helande. För att våga börja längta igen. Och drömma och ge oss hän. Jag nämnde om Frank Mangs, hans mäktiga andedopsupplevelse. Sista 20 åren han orkade tala någon gång, så hade han ju bara ett budskap. Han tittade på folket i den stora torpladan till exempel. Tittade på oss, öppnade sina armar och sa: jag vädjar till er, ge er hän åt Gud. Och det var en sån klangbotten i orden. Ge er hän åt Gud. Ge er hän åt Gud. Du måste våga ge Guds ande total frihet i ditt liv. Så sa han till mig. Och jag minns vad jag kände. Då hade jag kommit till botten av tillgångar egna. Jag upplevde det. Det var kris i mitt liv. Och jag satt i hans lilla lägenhet i Karlstad. Och han sa: Gud har nog tillåtit det här, sa han. För nu är det bara frågan om en sak. Du måste bestämma dig för att ge Guds ande total frihet i ditt liv. Och man kan ju säga saker på många olika sätt. Jag minns, han höll mig om axlarna och uttalade de där orden gång på gång. Och jag tittade in i hans vackra fårade ansikte. Och jag tänkte, vad det kostat dig för pris att kunna uttala de orden med en sån klangbotten. Så jag nästan dör av längtan. Bara du talar orden. Du måste våga ge Guds ande total frihet. Där står ju kampen. Jag sa att det ofta blir så motstridigt. Vi längtar och samtidigt går det i baklås. För den mänskliga naturen är ju beskaffad på det viset att vi gärna vill ha lite kontroll och ordning på saker och ting. Och vi vill även behärska Gud och få in liksom allt detta även i små former och mallar. Och så plötsligt anar vi att stormvinden är på väg. Åh, då måste man våga släppa kontrollen. Och då vårforsen kommer, jag störtar i floden, sjunger William Booth. Jag störtar i floden, den sköljer mig nu. Ja, född av anden. Det uttrycket känner igen från Bibeln. Född av anden. Fylld av anden. Döpt i anden. Det finns så många härliga, lockande uttryck. Och du ska våga studera Bibeln under bön. Studera de här olika ingångsorden. Och låt det få en riktig god smak för dig. Född av anden. Fylld av anden. Döpt i anden. Då jag läser Bibeln. Och jag tänker på vad jag upplevt i mitt eget liv. Och jag har sett Guds verk i andra människors liv. Då tycker jag mig kunna se att andedopet är en speciell erfarenhet. Det ser så ut. Och vittnesbörden går i den linjen, tycker jag. Jag tänker på berättelserna i apostlagärningarna. Till exempel kapitel 8. Där kommer en eldfängd evangelist som heter Filippos till Samariens huvudstad. Det är förföljelse. Och de tror, rådsherrarna i Jerusalem, att de ska skrämma församlingen till tystnad. Men elden går inte att kväva. Det går inte. De sprids. Och det är precis som att det är ju det som är nyckeln till att väckelsen får så fart. Och Filippos, han kommer till Samarien. Första dagen går han ut på gator och torg och predikar Kristus för folket. Och då han gör det i den heliga andes kraft, så kastas demoner ut och sjuka människor blir botade. Det står så i Bibeln. Och de som lyssnar, de hör och de ser. Och de kommer till tro. Alltså då han predikar Kristus, så är det en manifestation. Guds närvaro är där. Och människor berörs av evangeliet. Människor kommer till tro och de blir döpta till Kristus. Och det var hans gåva att föra dem fram till tro. Och då får apostlarna i Jerusalem höra om det här. Och i precis rätt ögonblick, i rätt timma, kommer Petrus och Johannes. Och jag tycker det är fantastiskt att se hur noga och hur viktigt det är att det får finnas kompletterande tjänster. Och att vi har respekt för varandra. Och att vi får betjäna, och det får vara som en, att växeldra i ett stafettlopp också. Om inte Petrus och Johannes hade kommit när de kom till den här unga väckelsen i Samarien, då var risken stor att det hade farit ut i villfarelse, i okkultism och annat. Trollkaren Simon och andra höll på att ta över församlingsarbetet. Då kommer Petrus med profetisk uppenbarelse och avslöjar det som hotar församlingen. Och vad gör han mer? Jo, med den utrustning Gud har gett honom lägger han sina händer på de nyomvända, nydöpta och förmedlar andens frigörande gåva. Och det här är någonting intressant också med handpåläggning. Det kallas ju i Bibeln för en av de första grunderna, detta med handpåläggning. Och det är helt tydligt i apostlagärningarna att det hör samman med att förlösa den heliga andes flödande liv. Det var likadant i Efesus. Dit kommer Paulus och möter en ung liten församling. Och de hade fått höra mycket fin förkunnelse av aposteln Apollos. Mycket grundligt och brinnande hade han undervisat om Kristus, står det. Det var inget fel på det. Det var en solid grundlag. Och de hade kommit till tro och upplevt frälsning. Och så kommer Paulus och kliver in i den lilla unga församlingen och börjar första predikan med en utmanande fråga som får att skaka till hela kyrkan, om det nu fanns någon kyrka. Först det första han gör, i första mötet kliver han upp och tittar. Det var ungefär ett dussin nyfrälsta som sitter där. Han kliver upp, tittar på dem intensivt och ställer frågan utan några omsvep. Tog ni emot helig ande då ni kom till tro? Jag kan ana hur en annan blir alldeles skär om kinderna. Och någon stammar för läget. Vi har inte ens hört att det finns någon helig ande. Och man kan tycka att det borde ha gått i baklås direkt. Så där kan man ju inte bete sig. Oj, vad ovisligt. Men vi som har facit i hand kan ju istället konstatera att hans mod att utmana den där profetiska spjutspetsen som han har i sin förkunnelse. Det var ju den som var nyckeln till genombrottet. Redan i första mötet. Det är alltså hans sätt att utmana väcker törsten till liv. Och de säger inte att det där behöver inte vi. Utan det räcker med att han kliver fram och ställer den frågan. Så börjar törsten bränna i varenda en. Alla bara känner. Det här ska vi ha tag i. Och i första mötet kommer genombrottet. Då Paulus lägger sina händer på dessa nykristna vänner. Och helig andes kraft utgjuts över dem. De börjar tala i tungor och profetera. Född av anden, fylld av anden, döpt i anden. Ja, jag tror att det är en speciell erfarenhet. Men samtidigt så tror jag att vi ska inte fastna vid speciella upplevelser. Vi kan ju tala om ett datum då vi blir frälsta. Så det nästan blir en kopparorm som vi måste slå sönder. Det är ju inte det viktigaste att jag blir frälst 17 maj 65. Utan frågan är, lever jag med Jesus idag? Och är det en verklighet i mitt liv nu, här och nu? Och då det gäller den heliga ande. Visst är det underbart med vittnesbörd om starka andedopsupplevelser. Men jag dras mer och mer till bibelordet i Efeserbrevet. Där Paulus undervisar församlingen och säger, låt er uppfyllas av ande. Känner du till det ordet? Det talar om ett ständigt pågående verk. Låter uppfyllas, låter uppfyllas. Det som Paulus säger, ni har väl inte glömt att krypa ner och dricka ur källan idag. Och ni gjorde väl det igår också. Låter uppfyllas, låter uppfyllas. Våga leva det livet. Och då Paulus talar om anduppfyllelse, då riktar han undervisningen till församlingen. Han säger inte låt dig uppfyllas. Han säger låt er uppfyllas. Och så talar han om nyckeln till ett liv i den heliga andes fullhet. Och det är kopplat till gudstjänstlivet. Då ni kommer tillsammans. Då ska ni sjunga och spela till Guds ära. Och lova och prisa Gud. Och tacka honom för allt i Jesu Kristi namn. Och då ni gör det, då skapar ni utrymmet för den helige andes genombrott. Låt er uppfyllas av ande. Alltså, låt det ske som Gud vill ska ske. De första kristna samlades varje dag och lovade Gud. Och ibland när de bad så bryter det igenom så marken skakar där de är församlade. Det här handlar också om att återvinna en respekt inför församlingsgemenskapen och församlingslivet. Varför ska vi fira gudstjänst? Jo, tillsammans ska vi lova och prisa Gud och låta det ske som Gud vill ska ske. Är ni med mig? Jag läser innantill från Efeserbrevet 5. Efeserbrevet kapitel 5. Så här står det. Berusar inte med vin, det leder till vårdslöshet. Låt er istället uppfyllas av anden. Och tala till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Sjung och spela för Herren i era hjärtan. Och tacka alltid vår Gud och far för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Ett löfte som är knutet till församlingen och gudstjänstgemenskapen. Jesus är mitt ibland oss. Nils Tekt som undervisade på Lidingö i Gamla Svenska Missionsförbundet. Han menar att de här meningarna skulle kunna binda samman ännu tydligare i en enda mening. Och man skulle för att vara grundtexttrogen kunna skriva, menade han. Berusar inte med vin, det leder till vårdslöshet. Låter istället uppfyllas av anden därigenom. Att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Och därigenom att ni sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Och därigenom att ni alltid tackar vår Gud och far för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Varje mötestillfälle är ett ögonblick då vi ska inbjuda med vår hängivenhet och öppenhet och lovsång. Ska vi inbjuda den helige ande att fylla oss. Vad är tecknet på att man är fylld av den helige ande? Det har ju också diskuterats många gånger. Vad är tecknet på att man är en andlig kristen? Att man är fylld av anden, döpt i anden? Det finns många tecken. Det tydligaste och starkaste tecknet som Jesus själv ger oss och som vi hörde i texten idag, det var följande. Ni ska vittna om mig. Det är tecknet. Det är det starkaste tecknet på att vi är en andefylld församling och att vi är andefyllda kristna. Samma stund som det bryter igenom för den heliga andes närvaro på pingstdagen, så sprängs de låsta dörrarna och församlingen tar plats i det offentliga rummet och börjar påverka hela sin samtid, människorna runt omkring. Och de säger, vi kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört. Det är ni, det är tecken. Det är tecken på pingstkristendom det. En andefylld församling kan inte vara tyst. Lovsången brusar och vittnesbördet är tydligt. Och var den församlingen arbetar så får människor lära känna Jesus. Amen. Vi tar en liten stund till och ber. Sen ska vi ta paus. Så ska vi ha ett stort härligt möte ikväll, tror jag. Tack gode Gud. Jag tror vi gör så att några leder oss i bön. Det är så fint. Och det här är ett uttryck också. För att när vi kommer tillsammans har var och en något särskilt att meddela. Har ni tänkt på att då väckelseglöden liksom falnar. Då blir det så där förstelnat. Och så är det en som gör allting. Har ni tänkt på det? Och så kan man till och med komma till stora pingstkyrkor. Och det förekommer inte ens fri bön. Nej, alla är bara tysta. Alla ska bara höra på en. Det är någonting väldigt sorgligt. Det är inte min barndomskristendom. Där talar någon i tungan i den lilla salen där och någon uttydde där. Är det någon mer som har varit med om sånt? Det var ju ett spektra där Guds ande verkade mitt i församlingen. Nu tar vi en liten stund och ber. Vem vill börja? Jag avråder för 10 minuters böner. De befrämjar inte det gemensamma bönelivet. Det är inte bra. Om vi är många, om ni tänker att vi skulle bli 100 som börjar samlas till gudstjänst. Och så är det en som alltid ber 10-12 minuter för allt runt hela världen. Det är inte bra. Det är mycket bättre att 20 stycken ber 20 sekunder var. Säger någonting enkelt. Och så blir det som en härlig symfoni där unga och gamla liksom uttrycker sin längtan och sin lovprisning inför Gud. Vem vill börja? Vi tar en stund och de många ber lite grann nu. Ber ut vad du har i hjärtat. Och vi ber om pingst i vårdräkt skön över våra församlingar. Varsågod, du som vill tacka.